välkomna allihopa till Höga Serier som i den här i det här avsnittet nummer 168 leds av Anton Bjurvald,
Fredrik Ablan
och den grå eminensen Anders Lundgren.
Oj, har vi börjat lägga till sånt nu?
Jag gör det. Jag har ju brutit ut dem till Silverback.
Jaha,
här, ja, så att då kan okay, jag kalla mig den grå eminensen.
Nu när vi lever upp till över 40 så kan vi också lägga
kan
till.
Kan ni också få en titel. Den mångförslagne Fredrik Kaplan.
Ja, det är bra. Jag vill vara den allsmäktige men ointresserade Anton Björn.
Ja, just
det. Det vill säga, jag har makten att förändra, men nej.
Nej, du orkar inte.
Som Gud uppenbarligen är.
Ja,
allsmäktig men ointresserad.
Ja.
Oj, nu ska vi prata serier här i den här podcasten.
Ja.
Och vi börjar med i vanlig ordning med våra nyheter. Och den här veckan så ska vi berätta att en av våra favoritserier, Teen Titans, kommer att bli en tv-serie. Var det någonting av det som var rätt förutom att Teen Titans skulle... Är det någon av er som känner att Teen Titans har varit en favoritserie någon gång?
Jag har uppskattat den under en kortare period på 80-talet när George Perez tecknade den.
Precis vad jag tänkte säga. George Perez, det jag läste i Gigant...
Ja, det var ju riktigt svenska. Bra. Ja.
Det var faktiskt väldigt trevligt.
Gigant.
Gigant.
Den är gigant bland gigant.
Hur är det då i studion? The Ghost of Ertuget.
Ja, precis. Ja, vi börjar ju närma oss Lovecraft-festivalen, så kanske dyker upp.
Ja.
Hunden!
Ja. Ja, det är fruktansvärt bra inläsningar. Ja, men det är ju en viktig nyhet att det är ju bara... Ja, 10 dagar kvar till Lovecraft-festivalen när ni lyssnar på detta, kära åhörare.
Ja.
Så att det är bara att synkronisera klockorna, hämta biljetter till filmvisningen som är den 2 oktober, alltså vi sparkar igång.
Och den släpptes festivalen i torsdags.
Ja,
så att, ni får ha tur med er, för den kommer nog gå fort. Men då kan man gå in på Lovecraft-festivalens hemsida och kolla kanske om det finns kvar biljetter.
Ja, jag kommer att meddela om de tar slut.
Ja, precis. Mm. Men det är jättekul.
Ja.
Instans nummer 4 av den här festivalen.
Ja, ja, precis. Det är ju tredje året men fjärde festivalen. För det gick så bra första gången att det blev 2 festivaler på ett år.
Boom, boom! Hybris kallas det för.
Ja, ja, du, så känner jag efter den andra festivalen kanske.
Ja, men det var ju kul. Det är jävligt roligt. Men vi avslutar snacket om Titans med att säga att det är väl, vi är inte förvånade att det är just den serien som blir, för att den har ett bra upplägg. Ungdomar som har superkrafter, det har ju funkat förut på tv.
Precis, alla DCs tv-serier verkar ju handla om just ungdomar. De är väldigt ungdomscentrerade, så jag tror att Teen Titans skulle funkas utmärkt.
Ja.
Men vilket upplägg de väljer och så där, det är ju ingen aning.
Finns det någon så här, riktigt åldrande superhjälte? Alltså någon gammal. Det är väl typ Magneto och Xavier. Det är väl de som
är gamla,
har någon slags ålder inne.
Ja.
Doctor Strange
är inte Teen Titans motståndare Deathstroke. Han är ju gammal också.
Ja, det är sant.
Faktiskt.
Det är sant.
Ja.
Han är ju precis...
Deathstroke.
Ja, han ska vara gammal. Ja. Gråhårig.
Ja, och,
en grå,
Slade Wilson.
Ännu en grå eminence.
Ja.
Ja. Fast med ett öga istället för två.
Ja.
Okej, och från en grå eminens till en annan grå eminens.
Ja.
Det är fantastiskt hur man kan vinkla det här med Alan Moore. Ibland kan man kalla honom för en knäppo och ibland kan man kalla honom för en grå eminens. Och man kan ha rätt båda gångerna.
Ja, jo, det är så. För att även om jag alltid tycker att det är roligt att läsa eller höra vad han har att säga, så har han ju faktiskt, särskilt på senare år, trillat dit ett par gånger och svamlat loss ganska rejält. Så vi pratade om hans förmodat sista intervju här nu i vintras.
Ja.
Och där är ju folk som känner honom påpekat att han ju kommer rena lögner och sådär kring vissa saker. För att det passar bättre in den idé han ville framföra, så att säga. Men trots detta så har han ju oftast intressanta saker att säga. Även när han svamlar så svamlar han på ett intressant sätt. Så
lite som oss ungefär.
Ja.
Men anledningen till att vi pratar om honom är ju att han är klar med det första utkastet till den här enorma boken som sägs vara på 1 miljon ord.
200 000 ord mer än Bibeln.
Boom!
Jerusalem heter den.
Ja.
Och Voice of the Fire hette ju Alan Moores första roman, som han tyckte var lite för expansiv och utspridd och sådär, för den utspelar sig ju i Northampton, alltså hela stan som skådesplats under ett par olika tidsepoker som vävs samman på olika sätt. Så att nu har Alan Moore i den här jätteboken koncentrerat handlingen till kvarteret där han växte upp.
Okay.
Det är ungefär på sin höjd 3 kilometers radie som hela boken utspelar sig i.
Det låter som ett epos värt att lägga.
Ja, men verkligen. Det känns som ett bra vansinnsprojekt. Den enda som ändå dubben jag har inför det här är väl att han pratar mycket om hur han lägger an olika författares skrivstilar och sånt där. Och då är det ju precis som i League of Extraordinary Gentlemen, så vill man ju att han har ju tillräckligt många bra historier själv att berätta, att man vill ju inte att han ska bara
apa efter andra.
Nej, precis, det är någon sorts buktalardocka åt saker som har varit förut, men jag tror att den här boken kommer bli intressant och a hard sell.
Ja verkligen.
A heavy sell om inte annat.
Ja.
Men vi kan ju också prata om han har jobbat med Crossed nummer 100 plus, eller vad heter den?
100. Ja, den heter ju Crossed 100 plus, och då premissen för det är ju att de flesta har ju behandlat Crossed som, det var bara du och jag som har läst den, va?
Ja, precis.
Ja,
inte
det
mycket.
Här gänget.
Ja, nej, jag har inte läst en ruta. Ja. Eller, jo, jag har sett några uppslag. Och
Nej, men det är en extremt splattrig serie som väl vi inte tyckte var jättebra.
Nej.
Av olika anledningar. Men det är hård splatterskräck. Men Alan Moore har närmat sig det här mer som science fiction med väldigt mycket skräckinslag. Ja. Så att den här utspelar sig då alltså 100 år efter att det här utbrottet har skett.
Ja.
Och då ville dra det till en mer typ av spekulation. Liksom, finns någon civilisation kvar? Och vad händer och sådär? Ja. Vilket ju känns föga troligt med tanke på att de Crossed enda agenda är ju har ihjäl varandra på olika bestialiska sätt. Jag tror det, och om de inte hittar några osmittade människor och ger sig på, så brukar de börja hacka i den egna gruppen och sådär istället, om vi fått se senare. Men Garth Ennis är ju extremt nöjd. Han menar att det är ungefär som om Jimi Hendrix kom och ville spela i hans band.
Ja, det är väl inte konstigt, den reaktionen här. Ska vi gå vidare?
Den ska komma ut i december, miniserie.
Och sen så hörde vi också om att det kommer nytt Nemo nästa. Vi pratade ju om, blir det nog mer Nemo förra avsnittet?
Ja, just det.
Och nu är det alltså Nemo River of Ghost som släpps i våren 2015.
Ja. Så vi fick ju snabba besked från.
För där ska vi diskutera hur
det precis. Har
inte kommit.
Ja.
Vad kul.
Ja, det har jag, de två tidigare varit jättebra så.
Ja.
Men Top Chef ringde oss. De hörde att vi hade gjort recensionen.
Ja, just det.
Lies! All lies! Ja, men vi har faktiskt samrecension den här veckan. På 2 olika titlar. What?
Med många figurer. Så nu gäller det att hugga er.
Ja.
Så vi kavlar upp ärmarna och börjar med eran samrecension på King's Watch.
Det tycker jag låter som en bra idé. Jag pekade på Anders Badman och gå och hämta själva serien. För jag kommer nämligen inte ihåg på rak arm vilka som har gjort den här.
Jag tror att det är Jeff Parker som skriver.
Ja. Parka! Och Lamming.
Andrew Lamming.
Mark Lamming.
Mark Lamming.
Laming.
Laming. Ja, det är svårt med uttalen där.
Eller du vet, Laming. För Ming passerar bra.
Och detta är alltså en serie för folk som gillar äldre serier, kan man säga. Äldre seriefigurer. För det är ju alltså,
det är alltså en serie från Dynamite, så vi kan börja med att det inte är ett original. Utan det är Le Phantom, Le Mandrak och Blixtgården.
Le Flash.
Le Flash Gordon.
Oh boy.
Tre gamla pulpisar.
Ja.
De är från, vad heter, King Features.
King Features, ja precis. Så det är ju ett, ja, men 30-tal är väl som gäller för allihop.
Precis. Och Fantomen behöver ju inte någon, ingen av de här behöver kanske någon presentation.
Nej, alla har gått i Fantomen i Sverige.
Men det utspelar sig alltså nu i nutid istället. Där Fantomen och Mandrake och Blixtgården och även Lothar
Ja.
Strålar samman för att bekämpa en ondska i form av Cobra. Och jag var så här, Cobra! Det här är ju...
Från G.I. Joe.
Ja, fast det är en väldigt liknande
sekt. Ja, det är extremt liknande. Men du tänkte att Cobra mixas med Hydra liksom.
Ja.
Så har du det.
Ah, okay.
Då har du en klar bild av vad det är för någonting. Men det liksom inkluderar ju en sån här ond mästare med ormmask och hela kittet liksom.
Okay.
Och förhoppningsvis så kommer vi få reda på i efterhand nu att det egentligen var den här serie fanns först och det var inspirationen till G.I. Joe-skurkan, man vet inte. Okay. För annars är det en otrolig rip-off om G.I. Joe, kan jag säga.
Men det måste ju vara en seriefigur som förekommer. Det är väl Mandrakes skurkar, tror jag.
Ja, det är mycket möjligt. Det är ju en kombination. Det är, eftersom att det är en kombination av hjältar så måste man ju ofta också ha en kombination av skurkar. Och de vill alltså öppna en portal till Ming the Merciless.
Mm.
Och planeten där, Mongo!
Precis.
Heter det, va?
Ja,
exakt.
Mongo! Ja, jag tänker bara på Blazing Saddles. Men i alla fall, vad är det här för någonting, Fredrik Kaplan? Beskriv det i korthet eller i långhet, beroende på vad du känner för.
Det första jag tänkte på när jag såg det här, varför jag blev intresserad, var ju dels för att det är en mashup av coola karaktärer, och sen är det för att jag har sett Defenders of the Earth.
Defenders of the Earth!
Defenders! Det går så.
Ja.
Vilket
det är den tecknade serien från 80-talet där
ungdomar slogs mot skurkar och
det är samma figurer.
Det är samma figurer, alltså, fast unga sidekicks.
Ja, precis, och Lothar med, och så har de typ varsitt barn eller sån där som är med. Men tyvärr, Fantomen är inte riktigt lika han har inte lika mycket övernaturliga krafter i den här serien.
Nej.
Som i den tv-serien.
Har de skalat det tillbaka till att allt han gör är illusion och hypnos?
I Mandrake.
Mandrake, ja.
Till mycket. Det är väldigt intressant scen när han tar sig in blixtgården, han blir medvetslös. Och därför då tar sig Mandrake in i hans sinne och ger honom ett vapen som han sen kan använda när han kommer ur den här medvetslösheten. Väldigt smart. Fascinerande. Intressant. Jag gillar det. Gillar faktiskt rätt mycket av koncepten i den här serien.
Det här är inte så här. Ja, jag gillar också konceptet, men slutprodukten
Det var inte
riktigt hela vägen.
Nej.
Men jag tycker det är kul att se Fantomen i amerikanska medier för att han är så annorlunda liksom. Jo. Men här var han ändå var han på ett sätt ganska nära ursprunget, för det makes sense, men ändå inte. Och sen fick man en ganska kul förklaring varför det inte var så.
Vi kan väl spoila.
Vi kan spoila att det är faktiskt inte en inom citationstecken riktig Fantomen.
Det är inte en Kit Walker som är ett Fantomen.
Den nuvarande Fantomen som vi har läst råkar dö när han räddar en man som då tar över och blir Fantomen.
Och den här killen är mer, alltså jag skulle säga att han är mer Punisher än vad han är Fantomen.
Absolut.
Utstrålen, väldigt så här grovhuggen direkt på och sådär.
Men det jag gillade med den här versionen var att han var helt, alltså han struntade liksom i sin egen välbefinnande på något sätt. Han var helt galen, bara kastade sig så här kommer en så här, ett monster från Mongo liksom. Det är som en slags Tyrannosaurus typ eller någonting. Och han bara ja, svinga lite lian, skjuta puffror in i munnen typ så här. Helt utan tanke på sitt liv liksom. Som man skulle göra om man är ett spöke.
Ja.
För det är ju det han ska föreställa vara.
Ja. The Ghost Who Walks.
Ja.
Och jag måste säga att det är en sak som jag reagerar på, att The Phantom i mitt huvud, det här är helt irrationellt, men i mitt huvud så är det, jag tycker att det blir lite fånigt, alltså som namn. Men Fantomen tycker jag är astufft. Och jag förstår inte hur det går ihop.
Inte,
men i mitt huvud så blir det väldigt det känns, för när jag läser The Phantom, då översätter jag det till liksom spöket eller vålnaden, och det känns fånigt. Men Fantomen, det är väl så djupt rotat i mig som serieälskare att Fantomen hänger i hårding liksom, så att, men
han är definitivt en hårding här i alla fall.
Men hård mot de hårda.
Ja, det är absolut.
Alltså det är definitivt den hårdaste mannen i världshistorien som har burit randiga kalsonger utanpå en lila trikå, om man säger så. Alltså att lyckas fortfarande vara hård i den outfiten.
Han har valt ett dräkt som ska injaga skräck.
Injaga skräck i homofober världen över. Men sen finns det ju en jättetwist på slutet som vi inte ska spoila.
Men
tycker du om den?
Jag tycker det var en genialisk twist.
Visst är den genialisk?
För att problemet här är att Fantomen har är en vanlig människa som är, åh, han är pima fysiskt skick och hej och hå, han är stark och han kan skjuta, han kan massa saker. Ja. Och så har vi Flash Gordon som är en man i fysiskt prima skick som kan skjuta och så här, han kan allting han också. Ja. Och sen har vi Luthor som är en man i sina bästa år som är prima skick och kan, han kan skjuta och slåss och använda massa saker.
Precis.
De är i stort sett identiska, vilket är lite problem här. Ja. Medan Mandrake är den enda som sticker av och är liksom
magiker, har en annan skillset.
Ja, men vad jag gillar är, för jag gillar med Magic, det är att han håller på med illusioner och sånt. Det är det jag gillat med honom tidigare. Och de lyckas få till det här också. Det är en fantastiskt fin scen när han plockar upp och liksom håller på att göra magi med sin hatt och grejer. Och gör det på ett väldigt så här debonair, väldigt så här glimten i ögat, så här, liksom coolt. Det känns som att han är liksom verkligen en gentlemanamagiker, och de får till det, tycker jag. Jag tycker de får till alla karaktärerna i den här, på ett bra sätt.
Ja, precis, och det är, så, det är verkligen så här, massa bra grejer var för sig, men det kommer liksom inte ihop på något bra sätt.
Jag tror att felet är att de berättar en historia som de har berättat så många gånger tidigare i andra, alltså förstår du vad jag menar? Det känns inte som att det är någonting i den här serien. Jag blir aldrig överraskad utom sista bildrutan lite, men annars så känns det som att det är sådär, men det här har vi ju sett förut. Och det är återigen är det Ming, och det är en portal, och det är liksom, alltså det är lite så här. Jag förstår att okej, nu ska vi starta om liksom de här tre karaktärerna i en ny serie. Då måste vi börja med någon slags där folk känner igen sig. Men ja.
Men ni verkar ändå sugna på att läsa mer då,
alltså jag tror nästa volym. Ja, precis. Den här volymen känns verkligen som det där Origins syndromet liksom.
Ja,
man måste berätta backstory och bara, varför är de ihop egentligen? Vi måste ha massa omständigheter som är lite krystade för att få ihop folk och så här. Man vill ju läsa den andra volymen där de redan är ett sammansvetsat gäng och ska göra någonting annat.
Ja.
Det är det.
Sen vill jag bara lägga till, jag älskar när de går förbi en vakt som beskrivs som 7 feet tall with a grudge.
Precis.
Och så säger han bara, han gillar inte mig, men vi har en överenskommelse, säger Fantomen. Och sen när man går förbi, då ser man att den här jättestora sura vakten bara har ett litet dödskallemärke på på kinden.
Det är snyggt, stiligt gjort alltså.
Ja. Jag känner när jag pratar om den att jag tycker bättre om den när jag pratar om den när jag läser den.
Det är verkligen så. Men det är verkligen så att den har massa spännande saker. Ja. Men
Det blir
för mig så blir det en svag 3.
Ja, det är nog bra betyg.
Men en del saker är ju roligare att återberätta än att faktiskt läsa eller titta på.
Ja, men jag gillar konceptet och jag gillar karaktärerna, och jag vill gärna läsa den andra volymen om det blir någon, jag vet inte.
Schysst.
Okej, Anton på Halster tillräckligt länge. Multiversity.
Nej, men vad ditt betyg?
Ja, men jag sa också 3.
Jaha,
men sorry, jag var lite för snabb där. Men så sluta. Multiversity. Tell me what you got. Grant Morrison och i första numret
Ivan Reis. Som jag senast läste, han har ju gjort en hel del grejer för DC, och det senaste var väl en tidning som du läste, tror jag faktiskt. Vi närmar eftertanke. Aquaman.
Första
arken där. Och sen så var det ju den här Blackest Night.
Typiskt när jag tänker på DC, deras look av tecknare, som jag inte är jätteförtjust i tyvärr. Men jag tycker ändå att han gör ett ganska bra jobb med design och sådana grejer. Jag vet, Grant är ju en sån som han brukar skicka väldigt illustrerade manus. Och så här vill jag att omslaget ska se ut och, jag tror att han har varit med och designat väldigt mycket.
Jo, för det är ju Grant Morrison serier, och han håller på med den lika länge som Alan Moore håller på med sin Jerusalem-roman.
Lika länge. Men jag tror inte han har lagt lika många timmar på det.
Nej, jag tror inte han har skrivit lika många ord heller.
Precis.
Men i vilket fall som helst säger ju det här Grant Morrisons magnum opus, ska man väl säga, där han ska knyta ihop allt som han har skrivit för DC tidigare, antar jag. Och knyter an det till de här gigantiska crossover-serierna som väl fick sin början med Crisis on Infinite Earths från mitten av 80-talet.
Ja, precis.
Som vi var då DC's House Cleaning, för att gälla den här idén om DC's universum med en massa olika jordar som existerar parallellt och sådär. Det var ju någonting som kom fram i 1961, tror jag.
Okej.
Måste kolla här nu. Just det, min lilla fusklapp. Det var alltså The Flash nummer 123.
Ja.
Det är den här klassiska omslaget som ni har sett, när en Flash of two
När han springer mot varandra.
Ja, ja. Där man ju får veta att Silver Age Flash, alltså Barry Allen, och original Golden Age Flash med, som ser ut mer som Mercurius.
Ja, precis, det där med fina hatten.
Ja. De existerar ju fast på olika världar och att de kan träffas och sådär.
Och det här var ju en sorts uppstädning av både guld- och silveråldern i princip.
Ja,
och paketering till någonting lite mer.
Ja, Crisis on Infinite Earths, för då hade man ju grävt ner sig så himla mycket kontinuitet att man gjorde en sån här stor house cleaning. Och sen så precis som efter New 52 som vi märkte då, så kan man ju liksom inte hålla fingrarna borta från den här gamla historien för att
nej, alla... och varför borde man?
Nej, precis, alltså, jag tycker inte man ska det, men det är, även om man ju nu med New 52 har man ju hållit det ganska rent ifrån gammal kontinuitet, men man har ju liksom ändå låter det sippra in mer och mer, och sen den här Multiversity är ju verkligen en serie som bygger på hela DC-historien i alla dess inkarnationer, i och med den här idén då som om att jordarna existerar parallellt fast på olika frekvenser.
För det var den här idén som han pratade om att han inte riktigt kunde prata om för 3 år sedan när vi var i London.
Precis.
På Kapau, första Kapau.
Ja,
eller
Frank,
4 år sedan.
Var det Frank White som
pratade? Nej, men det var Grant Morrison var ju där och pratade om att han hade någonting på gång efter, tror jag.
Ja.
Precis. Aha. Jag kommer ihåg att de nämndes precis och det fanns inte att prata om det. Precis, och nu är den här.
Och i modern tid så knyter ju den här an mest till Final Crisis som ju var en väldigt mörk och
snårig
bok som ju Grant Morrison skrev som en del av sorgarbetet när hans far hade gått bort. Det är därför den handlar i princip om att de onda vinner, kan man väl säga.
Ja, det är dystert.
Ja,
ja, precis, till en början. Ja.
Till en början. Och det återkommer ju figurer från Nix Wotan, som är en monitor, är han väl? The Last of the Monitors.
Just det, så är han.
Och där man får veta varför då, i Final Crisis, om man läser den. Han dyker upp här igen, och sen så är det ju en klassisk Morrison-serie på så vis att det är extremt mycket meta-inslag.
Ja, verkligen.
På många olika nivåer som
läsare. Nu pratar vi om Multiversity alltså.
Läsare, vad håller du på med? Sluta läsa den här, lägg ner den här tidningen nu. Du är helt skyldig till det som händer.
Och det var det, när jag läste det, då tänkte jag genast på Astro City nummer 1 i den här nya tappningen. Den senaste utgåvan, för där är det exakt samma sak. Att det är en karaktär som pratar och det är så här, nej, du ska titta inte på sista sidan. Så bara, när man tittar där så är det så här, bara, jag såg att du inte tittar på sådana direkt tilltal liksom. Jag hade en sån, hela det meta-grejen färskt i minnet redan.
Jo, men, och det är något som Morrison har jobbat med väldigt länge. Det är främst ju Invisible, så får man väl säga. Han körde det verkligen hårt. Och jag tycker det funkar väldigt bra här. Det som är mest klurigt tycker jag med Multiversity och den stora frågan då som jag skulle ställa till dig för det. Det är ju lätt att bli hemmablind, men hur tror du att det är att läsa den här som en helt ny, alltså ganska nytillkommen, så att man hoppar på DC då i samband med New 52 och så får man den här och bita i liksom.
Men alla karaktärer i stort sett blir ju ändå presenterade på något sätt. Även om det är extremt kort. Jag tror faktiskt den här serien fungerar liksom på det, vad ska man säga, yttersta planet, ytan liksom, innan man gräver ner under och fattar alla kopplingar och historier till karaktärer och sådär. Så jag tror att det funkar, men det är fortfarande lite snårigt även här.
Jo, men det är väl lite den känslan jag också, för att även om den ju helt och hållet bygger på just att det är som serieläsare, det har vi ju pratat många gånger om förut, att det är ju extremt roligt att sitta och nysta i allt det här. Man känner sig ju duktig och fin när man känner igen olika inkarnationer av Captain Carrot.
Ja, men precis.
Precis som för folk som läser vanliga romaner, som ju väldigt mycket också bygger på att de skrivs i en dialog med tidigare litteratur. Liksom. Och där är ju superhjälteserier extremt tydliga i det stildraget. Men det känns som att den historien som berättas är ju så pass medryckande och spännande att man kan liksom haka på den bara.
Jag håller med, jag tycker den är, man kastar sig verkligen rakt in i den. För man får mycket story på de här få sidorna.
Ja, 48
det
sidor
är kompakt.
Ja, och det är ju verkligen ingen startsträcka eller någonting.
Nej.
Utan det här är det. Ja, Nick Svotan kallas väl in i en han har ju en annan identitet som han hoppar raskt ifrån för att hjälpa till då. Eller hur det är med den här killen som sitter och läser serier i början.
Ja.
Och han, sen så vaknar hans schimpans gosedjur upp och blir en riktig schimpans.
Ja.
Och sen så hoppar de in i den här andra världen som redan har fallit för de ondska
krafter. Ja.
Och just en annan grej som är en sån metapryl är ju att serierna i en värld visar en annan världs verklighet.
Exakt. Okej. Okay. Ja.
Och där spelar de vidare på liksom att de så att Captain Carrot till exempel, han känner ju igen Superman of Earth 23 då, alltså Superman, President Superman, som är afroamerikan och har som sin hemliga identitet så är han president för USA:s
frihet. Det är så jäkla nice. Ja. Hur fan han hinner med det?
Ja. Jo, han säger...
Jag ska ta lite tupplur.
Ja, precis. Ja, de här these power sleeps that you recommended, they really work. Så han var så här, när han är på Air Force One så han flugit iväg och fixat med lite grejer någonstans.
Jäkla bra. Men är det här en avslutad historia just det här eller hur, för jag vet
jo,
att
det
nästa
det är,
avsnitt är ju Stålmannen super alltså
nästa nummer kommer ju vara mer en pulp andra världskrigshistoria
Och sen är det Thunder Planet som är Shazam.
Precis. Så typ det är som en Multiversity 1 och 2 kommer vara bookends eller
så
man.
Alltså, och sen så är det
från början och slut.
5 eller 6 one shots emellan då, som visar på olika vad som händer på olika världar, men sen så liksom knyter det an till multiversity grejen.
Ja, men det låter ju väldigt det låter ju kul. Men det känns som att man måste liksom sådär sättas ner då. Nu kör vi. Det går inte riktigt att slöläsa.
Nej, definitivt inte. Det är inget som man bläddrar igenom på bara så snabbt, utan det är så extremt.
Man måste tugga i sig ordentligt.
Ja, precis, och det är ju både
fiberrik.
En fiberrik upplevelse, både för att det är skrivet så, och sen även för att Ivan Reis verkligen har överträffat sig själv, tycker jag, för jag tycker det är skitsnyggt alltså hur han tecknar.
Jo, men det där, jag kan hålla med, som sagt, jag är inte jättefrysst stilen, men jag tycker det funkar väldigt bra i den här titeln. Nu har jag inte kollat in hans tidigare verk. Men jag har inga klagomål så, förutom att det är lite dussinhållet för mig. Men
nej, det där är så illa. Ja, nej, men jag tycker det är väldigt, om man ska, om man precis, det är väl det är som en extrem slick CinemaScope actionrulle då liksom, eller science fiction rulle. Det är ju extremt så pass polerat att det finns några kanter att stöta sig på, men jag tycker ändå att det är så pass bra gjort att man blir ändå liksom glad av det.
Försöker tänka på något specifikt. Jag gillade Captain Carrot, var ju en väldigt skön karaktär. Jag gillade när de träffar på några, är det X-Men ripoffs? Nej, Avengers ripoffs.
Det är en stor blå bebis som är som Hulken-analogen då.
Behemoth.
Han får en stor blöja när han förvandlas istället för så sprickande byxor.
Ja, precis.
Och han drämmer till Captain Carrot, för att som alltid när superhjältar träffar varandra så blir det missförstånd och så blir han slåss. Men det är bara det att han studsar ju bara tillbaka. Man får se hur han är helt så platt och rund. Eller så platt och som en liten cirkelboll bara i marken. Sen så bara hoppar han upp och nitar den där snubben. Ja. Och så säger han att är det någon annan som vill diskutera cartoonfysik så kan vi ta det nu.
Säkert bra. Det är riktigt snyggt. Nej, men jag gillar verkligen såna här varianter. Alltså så att de gör såna här ful kopior på Avengers, det tycker jag bara är jättekul.
Ja, men verkligen.
Ja, men det är på något sätt som att när man gör en sån grej som de har gjort nu, eller som Grant Morrison har gjort nu, att nu är det här min grej, nu kör jag på det här. Då känns det lite som att man får lite mer man tillåter honom på något sätt att vara lite mer spacey, för man vet att men det här är hans grej liksom. Om han skulle hålla på med en sån här grej i kanske en Batman-titel eller någonting sånt, alltså så här out there grejer, så kanske man skulle bli lite mer så här, liksom.
Ja, han gjorde ju det lite, och det var det som fick mycket kritik med Batman Incorporated och, och främst kanske Batman Rest in Peace, som ju var extremt flippad med den här Batman Surrenar och allt det där. Så att, jo men visst. För det är nog lättare att komma undan med den när den är ganska self-contained liksom. Och då, så att han, ett av mina favoritinslag är ju att Ultima Thule, skeppet som de åker i mellan världarna, ser ut precis som Yellow Submarine. Och har ett sorts drivkraft eller vapen, är ju en sorts orgel då. Du spelar ju an på det här med DC-universumet, som är musik och olika frekvenser och toner och sådär. Att man kan röra sig mellan sfärerna i en tone.
När du läser den här, Anders, kollar du på den här fina posten du fick av mig?
Ja, jag kommer definitivt... Först så sög jag bara i mig den för att det var så oerhört bra, men jag kommer definitivt sätta upp affischen och sitta och kolla vad...
Vi kanske kan göra ett videoavsnitt när du kan stå och peka så här, nu är de här, och så säger Indiana Jones på den här kartan som han flyger.
Precis. Ja. Det är en bra idé.
Ja, men hur ska man sammanfatta det? Alltså, om man gillar Grant Morrison så kommer jag absolut läsa. Speciellt om man gillar superhjältar förstås.
Ja, men jag tycker att det är väldigt bra. Det är ju en klar fullpengare för min, för min del. Även om det kommer ju ge sig om det verkligen håller efter flera, flera genomläsningar, precis. Och när man har helheten. För att ibland så är det ju så att Morrison verkligen drämmer på, och så byggs det på den här high concept känslan byggs på, och sen så jag orkar inte liksom hela vägen ibland.
Nej, precis. Men jag tror att det här är själva konceptet, känns tillräckligt enkelt på ytan i alla fall. Jo, men precis. Ja. Alltså, så att jag tror att han kommer ro i land med det här. Men jag ser den svagare fyra. Jag är lite avvaktande.
Vi ska se. Det är okej. Okay.
Ja,
det är okej.
Okay. Det ser jag.
Vad trevligt. Jag tänkte prata om, jag lovade i förra avsnittet att jag skulle se Huba. Marsupilami-filmen från 2012, regisserad, manusförfattad och spelade huvudrollen av Alain Chabot, som kanske han är, ser ni honom, känner ni igen honom, en fransk skådespelare som har gjort en del turer över till Hollywood också. Kanske mest känd för den stora publiken som Napoleon i En natt på museet. Det vill säga, du vet, den här klassiska, du vet, man spelar du vet, storstjärna i Frankrike kommer över och får spela en liten roll i en, en komedi, du vet, klassisk grej. Men i alla fall, ni känner igen honom, ni ser honom, men han är, spelar i alla fall en foto, eller vad säger, en journalist, sån här, en resa runt i världen journalist, som gjorde för väldigt länge sedan ett reportage om kriget i den påhittade staten Palombo i Sydamerika, igen känd från bland annat Spiro-serierna. Och han åkte dit och blev väldigt känd, och nu så har han inte gjort så mycket bra på sista tiden, så nu blev han tvingad av sin chef att åka till tillbaka till Palombo och göra ett inslag om de väldigt, väldigt en väldigt svårhittad indianstam som han då ska kunna ha någon slags, du har ju varit där förut så du borde kunna göra det här, och sen så då korsklippt med en historia om en vad ska man säga, sol- och vårare slash veterinär som har jättemånga barn och som har svårt att finansiera dem och dessutom har skulder till den lokala maffian i Palombo då, som då han kommer då att han ska vara guide till den här journalisten och han behöver pengar, så att han är så här, men jag lovar, jag kan fixa det med de här indianerna om ni ger mig så här mycket pengar och sådär. Och sen ytterligare en tredje parallellhandlingen handlar om en vetenskapsman som jobbar för diktatorn i landet, en gammal botanist som ska pensionera, som upptäcker en speciell orkidé som får honom att bli ung igen.
Och han, fantastiskt.
Han, för att behålla den här
ungdomen
precis, så han kommer fram till att det är ju en marsupilami som vet var de här blommorna finns, så måste han fånga marsupilami. Ni hör att det är lite komplext när jag berättar. Det är inte alls lika svårt. I filmen så de får till det. De får till hela historien.
Nice.
De här tre historierna är egentligen inte så, alltså de är funkar att lösa av varandra och tempot hålls igång hela tiden. Men vad det här är alltså en slapstick familjefilm, slapstick fars, knaserier i, ska man säga, Jönssonligan anda.
Mm.
Och precis som de första Jönssonligan filmerna, jätteroligt. Jag hade sjukt kul när jag såg den filmen. Jag blev väldigt förvånad. Jag tänkte, nu ska jag ta en kula förlaget och se liksom någonting sådär. Men Lucky Luke-filmen som jag har pratat om tidigare, som var väldigt bisarr och psykedelisk, liksom så. Det är lite samma känsla, även om det inte är lika mycket psykedelika i den här, utan det är mer av en barnfilm. Så.
Är inte Blueberry du tänker på? Eller?
Nej, utan Lucky Luke. Lucky Luke också. Med han som är The Artist.
Precis.
Vad heter han?
Sean Duchardin.
Duchardin, ja, precis. När han satt och sjöng kärlekssånger till Jolly Jumper.
Ah, okay, den, ja.
För den var ju väldigt så här bizarr i sig själv. Men den här är i alla fall, just det, han har så spelat Caesar, Alain Chabot, i, nu kanske jag inte säger hans namn fel, men skitsamma. Han spelar Caesar i Asterix-filmerna, de här live-action Asterix-filmerna som har varit väldigt populära världen över. Men i alla fall, och det jag garvade mest åt i den här filmen var den här typisk franska, alltså man gör ett skämt av någonting väldigt banalt och väldigt, egentligen är det inte så mycket av ett skämt, men de säljer det så jävla hårt. Så jag garvar nästan mer åt att fan att de gjorde ett skämt av den här lilla grejen snarare än själva skämtet liksom. Så man måste nog, jag tror att man måste vara, kom man in snett på den här filmen från början, om det händer någonting tidigt som man inte gillar, eller du vet så här, man ska precis sätta sig i serien och så kommer någon och bara, är du, ta ut tvätten ur tvättmaskinen, ja, gör det först och sen kommer man tillbaka, så man är på dåligt humör när man börjar se den här filmen. Det var bara ett exempel ur Antons vardagliga liv. Nej, men så här, om man kommer snett på den här filmen från början så tror jag man kan tycka att den är skitdålig. Men om man som jag kom in rätt och liksom kommer in i stämningen igen och hittar till de här skämten, så ja, det är sjukt roligt. Jag blev väldigt förvånad.
Wow.
Och så ska jag lägga till att diktatorn i landet spelas av han som spelade The Merovingian i Matrix, som jag också känner till. Och han är helt, han har en scen som jag inte tänker spoila för allt smör i Småland, för den är så jävla bra, som kan vara, jag kan säga så här, det är ett, nej, jag ska inte säga ens det, men det är ett nummer.
What?
Ett nummer som är, ja, det kan vara ett av de bästa grejerna jag sett i en serietidningsfilm någonsin. Återigen, wow. Det kan vara så att det var precis för mig det här, men ändå.
Har de lyckats att få figurerna se ut som i serierna? För det är någonting fransmännen är väldigt bra på.
Precis, och framförallt, jag tycker det. Jag tycker att man känner definitivt att det här är liksom Spirou-världen i karaktären och sådana saker. Men framförallt Marshall Pilami.
Ja.
Perfekt. Det är den, alltså så jävla bra i hur han slåss, hur han bråkar, hans nyfikenhet, hans ilska när han blir liksom instängd, hur
han använder
svansen och mycket, mycket, mycket humor även med hur han, du vet, när han fiskar pirajor igen och stoppar ner svansen i vattnet och så när de biter så snärtar han upp dem och fångar dem i munnen och alltså sådana där grejer. Det enda som jag har problem med Marshall Pilami är att de har själva ögonen och mimiken är lite för gullig. Det är lite
jag minns det här från trailern att ögonen var lite som lite Anne med glitterögon så här.
Och det är inte riktigt hur jag känner att han är så.
Nej.
Jag tycker inte att han, att Marshall Pilami är så gullig, som han snarare är liksom som en komisk karaktär så där. Så det är det enda jag hade problem med Marshall Pilami. Sen är det ju så att det är ju en fransk film, så det är ju liksom, det är ju lite så här slentrian rasism och lite så här, du vet, lite så här små unken kvinnosyn här och där. Inte så farligt som det kan vara, men det är ändå så här, det finns liksom det ligger där med att, nej, men vadå, vi måste ju kunna skämta om att liksom alla personer i Palombo heter de heter Carlos allihopa liksom. Det är liksom ett skämt att alla soldaterna heter samma sak liksom. Och att det är, alltså att de är likadana, de är identiska, det är liksom, och det kan väl kanske lika gärna vara ett skämt om att skurkars henchmen är likadana allihopa, men det blir liksom undertonen är lite så här. Och den är bitvis lite psykedelisk, för de här indianerna som de möter, de håller på med lite psykotropiska droger och sånt där, så det finns lite skönt sånt. Och det är en väldigt, väldigt udda profetia som uppfylls i den här, som verkligen var så här, det kändes som att det här behöver inte vara med i filmen alls, men det var rätt kul ändå. Alltså. Jag rekommenderar att man ser den här när man har, jag skulle säga att två en till två rejäla drinkar in så är man perfekt för wow. den här rullen. Wow. Alternativt med barn, för jag tror att barn kan tycka det är sjukt kul och man kan alltid dras med av det. Sådär, så att,
men till vilken målgrupp riktar sig den här filmen egentligen?
Jag tror nog att den kan nog slå rätt brett faktiskt. Ja. Men det är först och främst en familjefilm, helt klart kan jag säga.
Var kan man få tag i den då? Den har en svensk distribution eller?
Jag såg den på svenska Netflix. Okay. Så att, och den fanns. Och jag menar, jag pratar ju extremt lite franska, så jag kan inte säga hur bra översättningen är på Netflix. Nej. Men jag kände som att det var aldrig ologiskt. Det var aldrig så här, sa de verkligen det där?
Okay. Så. Bra.
Och sen, jag trodde inte att jag skulle sitta här och vara så här. Fan, ser den här filmen efter att ha sett Hoba, utan jag tänkte att det kanske är något kul här och där. Men det var flera gånger som jag skrattade inte för att jag det där var ett roligt skämt, utan snarare spontant skrattade och så. Hoba, se den.
Hoba, ja, det ska jag göra. Nu är jag taggad.
Och den hette nog mer på franska, men det kommer jag inte ihåg.
Var det Rapist du Marsupilami?
Precis, i Marsupilamis spår översätter de till.
Stämmer nog.
Och stanna kvar efter texterna.
Ja, oj, förstås.
Wow.
Som alltid. Ja.
Som alltid. Fast i det här fallet är det värt det. Inte skillnad från till exempel Guardians of the Galaxy.
Wow.
Det var ju värt det.
Low blow.
Taskigt.
Wow. Kul.
Ja. Om jag fick bestämma en film för Serietekets filmvisningar i vår kanske.
Okej.
Okay. Om jag bara kände någon som jobbade med det.
Ja, tänk.
Tänk. Så, nu vill jag veta, Fredrik Kaplan, du hade lovat oss en liten inblick i Miss Marvels underbara värld.
Ja. Anders, kan du gå
hem? Är det här?
Anders sitter Anders... på flanken här. Det är här, den hög där, ser du?
Anders är dagens Alfred.
Ja, där vet jag.
Här skulle vi ha en, vet du det, en grilled cheese sandwich också.
Ja, nu ska vi se. Vi har ju redan ätit ost.
Ja, just det. Ja, visst, precis. Jag bjöd lite halloumi.
Halloumi.
Hoba, halloumi.
Ja.
Jo, Miss Marvel...
Nummer 5-7.
Ja, precis.
Har jag... G. Willow Wilson och...
Ja, precis. Det var det jag skulle kolla på. Adrian Alfona.
Som har tecknat.
Precis. Ja. Och Ian Herring som gör fin color art. Mm-hmm. Det är inte bara coloring, det är color art. Och det är ganska tjusigt i den här, måste jag säga. Och sen så byter de tecknare med för två nummer.
Ja.
Och den ursprungliga tecknaren Alfons gillar jag verkligen.
Ja.
Har verkligen skapat karaktären liksom med designen och så vidare. Jacob Wyatt heter han som tar över sen. Som jag först blev lite störd på att det var en annan stil. Men jag tyckte han gjorde ett bra jobb faktiskt. Ibland mer åt cartoony-hållet. Som en slags indie... fanzin känsla men jag gillar det verkligen, jag tycker det är bra. Han får gärna återkomma igen.
Jag har läst 5 och 6 och sen slutade jag i prempa för att jag tänkte trade waita vidare.
Just det. Ja. Just det, men det här
känner du skam inför den nu?
Nej, alltså så här, jag kände ju nu att när det var Wyatt som kom in så var jag lite så här, det blev inte så bra tyckte jag. Jag tyckte att den tappade i och med att de tar in den här väldigt kända karaktären som du
tycker
jag.
Gillar du serien annars?
Vi tyckte väldigt mycket om den, vi läste första exakt. Jag tyckte att det var lite så här, okej, jag har förstått det här med hennes privata del. Alltså hur det är att växa upp i New Jersey och vara ung muslimsk kvinna.
Ja, precis.
Det kände jag att de inte gjorde så jättemycket av.
Nej.
Och det började bli lite så här, men hon har ju superhjältekrafter också, ska vi inte ta hand om det också? Och jag började känna mot så här nummer 4 att jag kände att det här kanske inte är en serie för mig. Eller alltså, det här kanske inte är den serien jag trodde det skulle vara. Sen tyckte jag att i nummer 5 så spottade det upp sig.
Ja.
Och blev mer av det jag hade hoppats på. Mer knas och sådana
saker. Precis, det hände mycket i det här nummer 5. Ja. Att hon får som en egen arch nemesis. Ja. Som är en kakadua muterad version av Thomas Edison.
Bara en sån sak.
Men precis, jag tycker hela den här, det har varit så otroligt mycket snack om hon är muslimsk och hej och hå. De drar oss otroligt låga växlar på det alltså. Det är inte alls mycket. Hon går och pratar lite med en muslimsk
imam
och sådär i varannat nummer eller vad det är. Och sen så tjabblar hon med sina föräldrar och bara, nej du får inte gå ut på kvällarna, så får hon smita ut. Det skulle ju kunna vara vilken tonåring som helst, känns det som bara har en religiös familj liksom. Hela det här att det är muslimskt känns verkligen som en icke grej. Och det är ju
de
både,
kanske alltså, inte vill ha det som en grej.
Nej,
eller?
Nej precis. Så att vad det egentligen är, det är ju bara det är en klassisk Marvel-serie med en ny karaktär som är ung liksom. Ja. Och för att vara en sån serie funkar den jättebra tycker jag. Jag tycker den är väldigt trevlig. Ja. Jag hade väldigt trevligt när jag läste den här. Jag kan hålla med att kanske nummer 6 var lite... Det dippade lite.
Mot slutet av nummer 6 så blir det ju så mycket galenskap. Börjar bli galenskaper igen. Alltså alligatorer med laser på huvudet är ju, det är ju, säljer ju en serie för mig. Om man säger så. Så därför jag nyfiken på nummer 7 som jag inte läst.
Det ligger här.
Selfie-omslaget här.
Ja, precis.
Tell me about it.
Jo, för det är så att så om man är en ung superhjältinna som är lite, hon saknar liksom riktning. Vad ska hon göra? Hon är ju dels identitetssökande tonåring. Mm. Och sen så är det här med superkrafter dessutom. Mm. Och det är ju trevligt att läsa om. Men vad gör man då om man behöver lite riktning? Ja, man pratar med sin imam, delvis dittvingad. Mm. Och han säger att när du behöver en lärare så kommer den, när du är redo så kommer den läraren uppenbara sig. Och så är det ju med den här stora kända Marvel-figuren.
Mm. Som brukar få vara mentor åt unga
Exakt.
Damer.
Mm.
Rätt ofta.
Mycket riktigt. Motvilligt varje gång.
Ja. Precis. Ja. Men även
den, han kan inte hjälpa det.
Han är ju väldigt blödig innerst inne. Liksom. Ja.
Och just nu är han ju väldigt blödig eftersom att hans läkekrafter inte funkar. Ja.
Ingen vet vem vi pratar om.
Nej. Men hur fortsätter den historien? För det avslutas i nummer 6 med en gigantisk jätte, vad heter det, amfibie som håller på att äta upp dem.
Ja. De klarar sig inte. Men alltså, hon har ju ganska rolig kraft att hon kan liksom blåsa upp delar av sig själv på något sätt. Alltså förstora, förlänga, det är en slags Plastic Man-aktig grej nästan. Och krympa ner sig och förstora upp sig. Mm. Och läka då till en viss del också. Bara att hon måste äta väldigt mycket. Mm. Vilket jag gillar som en... Makes sense to me. Inte bara att hon äter, jag måste äta. Det jag gillar logiken bakom.
Ja, jag förstår efter. Mm.
Men hennes kraft kommer ju från den här terrigen dimman som inslöt hela New York i Inhumans, om det är crossover eller
vad,
tema serien. Mm. Och det spelas det mer på då i slutet av nummer 7.
Okay.
Det låter ju bra.
Men är det så att är det ännu mer uppåt liksom, med sjön, eller hur?
Alltså, man får tänka sig, den är inte helt seriöst rotad den här serien, utan den är ganska carefree och så här, så att jag menar, det kommer en jättealligator som man får slåss mot och så här.
Jag sa bara amfibie.
Ja. Spoiler.
Anders
kanske inte kan läsa de här, för att det förekommer faktiskt. Alla djur klarar sig inte nästan.
Nej, det är inte bra.
All animals were not.
Ja, men precis. Men jag kan bara tänka mig hur knasigt det kommer bli nu när de får sin nya sidekick som är en stor hund som kan teleportera sig.
Ja, men med Lockjaw. Lockjaw, precis, den stora med kycklingbete.
Precis. Jajamän. Så får vi se hur det går.
Ja. Ska du läsa vidare i min smak?
Jag kommer absolut läsa vidare. Precis, den här ligger som en läshög. Bara såhär, jag ska ta det sen. Men nu när jag har läst igenom det här, jag är jättenöjd.
Mm. Det där,
jag tycker den håller. Jag tycker den har hållit väldigt hög nivå från nummer 1 och framåt.
För jag kände att det sviktade lite så här, nummer 3-4 och sen blev det bättre i 5-6. Så jag hoppas att den fortsätter sen.
Alltså, det verkar ju helt klart som att det blir mer superhjältande nu. Kan jag säga.
Superhjältande.
Då blir det väl kanske en volym 2.
Bästa värld,
Anton.
Ja. Det är där som Winterworld ligger hemma hos mig. Jag ska snart läsa.
Jag har många sådana.
Precis. Ja, men Anders, du sa ju att du skulle läsa Winterworld, men vad har du läst istället då?
Jo, jag fick ju en så fin konstbok.
Ja!
Graphic Ink, The DC Comics Art of Frank Quitely, av mina kära kollegor på jobbet.
Du har inte den med dig?
Nej, den har jag inte. Den är hemma.
Vad är den med
den
Vad är den med den fantastiska Dick Grayson Crotchshot på förslaget?
Det är ett omslag som verkligen skulle ha glatt Fredrik Wörtan.
Det är en väldigt bra
för han är lite så här, Batman är lite skäggig, stubbig så här, i bakgrunden ler och så hoppar Robin fram där med
Putting the Dick in Grayson, det är ju en rätt bra titel på en alternativ homoerotisk så här fanfiction.
Får jag återgå till Miss Marvel i snabbt. Den här kända Marvel-karaktären
Fan, vi inte tänker säga nej, vem det är.
Ja. Nej. Miss Marvel, Kamala Khan, hon blir alltså till sig och berättar att oj, jag skrev en fanfic om dig som blev typ framröstad till nummer 3 på den här listan av, ja men du är motsvarande Reddit eller där. Och han bara great typ så här. Och så sen 3 ut senare, vänta väl. Vilken var nummer 1? Och hon bara, ja det var när en fan fick vara med Cyclops och Emma åker till, Emma Frost åker till Paris på romantisk weekend. Han bara, det här är den värsta dagen någonsin.
Oj,
så det var en roligt skämt. Men ja, förstört för alla.
Tillbaka till Frank Whiteley.
Ja, nu vet jag hur det kan vara med såna här konstböcker. Att även om man gillar det som finns innanför pärmarna, så är det inte alltid det blir en jättebra bok liksom, för de behöver ju ganska stor redaktionell styrning. Och men jag har ju läst en, tycker jag om att sitta med både sitta och bläddra i och förstås äga såna här snygga böcker. Så att jag har ju tittat i en hel del de senaste åren då, som till exempel har det kommit fina böcker om Alex Toth, en sann mästare, som väl är tänkt att läsas som en helhet i 3 böcker, men som liksom lider av det lite, för att när man sitter med en volym så är det så, ja, men varför hoppar de fram och tillbaka så himla mycket och sådär, det känns hattigt och man får liksom inte den här helhetsbilden. Och sen så kan det ju bli bra på ett annat sätt, som den fantastiska Dynamite-utgåvan av The Art of Sean Phillips.
Precis, som jag tänkte på.
Ja, som är mer som en självbiografi slash art.
Precis, där alla hans konstverk liksom ackompanjerar texten som finns. Jag tycker det är ett jättebra upplägg.
Ja, för att han har ju Sean Phillips då, han har ju jobbat professionellt sedan han var liksom 13 år eller något sånt, så han kommer ju verkligen ge Joe Kubert a run for his money som längsta seriekarriär skulle jag tro, längre fram, vilket är, jag ser mycket fram emot. Ja. Men i alla fall, Frank Whiteley är ju en man av lite färre ord, så att här så låter han serierna och illustrationerna tala för sig istället, för det enda texten som är med i princip är ett litet efterord som man lägger in då.
Okay.
Men det som gör att det här är en fantastisk konstbok som jag kan rekommendera, det är att här så får man ju många serier i sin helhet som presenteras kronologiskt, som jag tycker om. Mm. Så då kan man liksom följa hans utvecklingskurva liksom. För han fick ju börja med att teckna kortare saker som var med i de här, Paradox Press hade DC en underetikett som hette på 90-talet, där de bland annat publicerade pocket historier som var lite offbeat. Och sen så i vanligt albumformat så gjorde de så här, The Big Book of Weirdos, The Big Book of Death, Big Book of Little Criminals och så vidare, Big Book of Freaks. Och då så här, publicerar man här då Frank Whiteleys bidrag till dem.
Ja, okej.
Vilket är extremt skoj. Big Book of Conspiracies är lite så här UFO historia sånt där, som det var extremt populärt på 90-talet. Och sen så att här så samlar man en hel del grejer som annars man skulle få leta efter ganska hårt för att få ihop allting liksom, för det är utspritt på så många olika källor. Sen så är det ett par, en som jag redan hade, Batman The Scottish Connection, som är riktigt riktigt bra. Och så är det hans som väl jag tycker är det bästa han har gjort hittills, är Batman och Robin då, med Grant Morrison, de första numren som han tecknade alltid. Så att det är en fantastiskt rolig bok. Är man en Frank Whiteley-fan så kommer man liksom sitta och mysa hela vägen. För att inte folierat då med de här kompletta serierna, så är det ju just alla såna här alternativomslag och sånt som man har gjort, eller så här, affischer, annonser, lite sådana odds and ends liksom.
Så det är som en illustration, alltså biografibok baserad på illustrationer, som en antologi samtidigt liksom.
Ja, precis, för det är ju det är ju inte en biografi så tillvida att Quietly är ju, finns ju där hela tiden, men bara i form av sina verk. Så
att, ja, men det var det, det, var det jag tänkte, liksom mer som hans konstnärskap snarare än personer.
Ja, precis. Ingen sån här running commentary som det är i Philips bok. Nej. Som ju verkligen är väldigt matig just på textbiten också, vilket är ju en tillgång, men jag menar, det är ju inte alla som är så intresserade av att skriva någonting sånt. Jag tror att Quietly vill väl att bilderna ska liksom tala för sig själva.
Exakt.
Och det gör de ju väldigt väl då, så att, det här, det är en fantastisk fin bok som jag verkligen kan rekommendera.
Så jag tänker Frank Quietly också, då kanske man inte ska tänka.
Nej.
Här det var lite roligt var det. Jag fick ett Curtis Alert från Fred.
Ja, det var bra.
Såg ni förresten, det här är länge sedan, ett halvår sedan, så gick den som en tv-serie på BBC om tecknare, och då var Frank Quietly med. Typ ett halvtimmes långt avsnitt.
Ja, just det, men det var ju, ja precis, nej, den,
jag tror jag lyckades tipsa
få tag i, för den låg bara på någon så här special BBC 2 eller något sånt där.
Jag kunde titta på den, men sen så bara, den ska kolla på sen, och då sen så var, hade tiden gått ut, den var bara, låg bara uppe typ en vecka eller någonting.
Men jag tror jag kollade på någon del, fick jag väl
Om vi slår samman de två senaste inslagen och tar ut kvinnor med superkrafter och duktiga illustratörer, så kommer vi till Daria Morgendalfer, som har en tävling på gång på vår hemsida fortfarande.
Just det.
Det vill säga, vinn en fantastisk snygg tote bag med Totoro på.
Ja, den är verkligen sjukt snygg.
Dia de los Muertos style. Ja,
precis. Mm. Och den kan man vinna genom att man hör av sig till oss per mail, per Facebook, per Twitter, och berättar vad ni tycker, vilken karaktär ni tycker att Daria ska ta sig an i något av hennes framtida konstverk. Och varför. Och då har man chans att vinna. Väldigt enkelt att tävla. Kanske inte lika enkelt att vinna om det är många som bidrar, men försök kan man
göra. Ja, det enda, enda sättet att vara säker på att man inte vinner, det är att inte delta.
Precis.
Och vem vill inte vinna?
Ja. Alltså det är verkligen en sjukt snygg väska. Jag är jätteimponerad. Så att det är fram till slutet av månaden.
Ja, precis. September ut. Så ni har ett par veckor på er, men eller, knappt i alla fall.
Ja.
Och så glöm inte Lovecraft-festivalen i början av oktober. Ja. Nästa vecka så blir det, jag kommer prata mer film, för jag har sett Kick-Ass 2 som jag tänkte prata om, för det har vi faktiskt aldrig gjort.
Nej,
i det här avsnittet, vi har pratat kring Kick-Ass 2. Men sen så har vi lite samrecensioner på gång, är det väl tänkt?
Ja. Och gissa vad jag har läst? Matmanga.
Matmanga, mer matmanga med Fredrik Kaplan. Men vi ska prata Brubakers nya serie. Ja. Det är väl den första eller andra?
Första numret av The Fade Out, som är den första på deras femårskontrakt.
Whatever they want. Och sen så kommer vi tipsa om vad ni ska köpa inför jul, bland annat i oktober previews kommer vi gå igenom nästa avsnitt.
Ja. Kusligt.
Ja, så det blir det till nästa vecka. Fredrik Kaplan, take it away.
Läs mer serier.